Podplay.
Vi är live från Studio 1, där det är Daily Messiah, ditt nyhetsflöde, med mig, Messiah Hallberg.
Klara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Vi har en powerpackad torsdagsshow för er. Krimmorgon är förberett, va, John?
Om det.
Klaras kluriga karameller, är det förberett?
Nej, jag vet inte
vad du syftar
på nu.
Nej, men då spar vi det segmentet.
Vad är mina kluriga karameller?
Jag tyckte om namnet, kluriga karameller. Det lät ekivokt på något sätt, jag vet inte.
Ja, verkligen.
Jag vet inte om ni har sett det här, jag hörde precis på vägen hit det roligaste klippet jag sett på sociala medier i år. Jag vet inte om ni har sett det här, det är från Fox News. Det är då en av deras mest erkända ankare, Laura Ingraham. Hon var på länk då med en annan kille. Hon satt i studion och en annan kille var på länk, och han hade lite spaningar kring att allt var så woke på Netflix. Allt var så jävla woke på Netflix. Och det finns ju en serie på Netflix som heter You. Ni vet, med Penn Badgley, om en seriemördare. Den heter ju You. Vad betyder You, skulle man säga, på, om man översätter?
Alltså, vadå You? Alltså du?
Du, ja, precis. Ja. Det uppstår då en, ska man säga, en förvirring i studion när Laura Ingraham förstår inte exakt vad den här showen heter. Hon tolkar på ett helt annat sätt. Ska komma ihåg då. Showen på Netflix heter You. Lyssna.
You know, I was watching an episode of You where measles came up.
Wait. When did I mention measles?
I don't know. It was on You.
What? What was on me? What are you talking about? Right? Is Raymond even hearing what I'm saying? I never had the measles.
Was on You.
We never did a measles and vaccine episode. Is this a joke?
I know.
I don't even know what you're talking about.
It was on You. It was on You.
I've never had, Raymond, I've never had measles. What are you talking about? This is stupid.
It was an episode of a show, Laura.
What's it called?
You. It's called You.
I've never done a show on measles. I just completely give up. We gotta get
it.
It's
a show called You on Netflix.
There's a show called Laura Ingraham on Netflix.
Never mind.
About?
I'm moving on to Adele. I can't explain this to you. The pop singer.
I'm moving on to Adele.
Men jag känner också, alltså jag känner för henne, för det där hade kunnat vara jag.
Torsdag, november. Årets julklapp har utsätts. Hui! På tal om att vi pratade om Asien igår, har utsätts. Är det så de heter?
Vadå? De här handels...
Ja, jag tror inte det talas. Hui! Handelsutredningsinstitut är det, va? Har utsett varje år årets julklapp. Och i år blev det då evenemangsbiljetten.
Vad bra för dig, Messiah. För du har ju biljetter ute, va?
Mm.
Eller är alldeles slutsålda?
Nej, det finns kvar i Stockholm.
Mm.
Ja.
Det var också 2 timmar innan det blev nya restriktioner för evenemang.
Ja, jag vet, men jäkla dålig timing.
Just det.
Jag hängde inte ens med på det här. Är det klart att det då ska krävas vaccinpass för att komma in på evenemang, eller vad är grejen?
Men jag förstår det som att om man inte har vaccinpass då, och vaccinpass får man när man har tagit 2 sprutor, då så gäller andra restriktioner.
Ja, som de kommer återkomma till nästa vecka, som jag förstod det.
Mm.
Jag tycker ju bara, jag är för då att man bekämpar coronan och allt det här, såklart, men jag tycker bara att det är lite...
Bekämpar, det är ju inte AIDS.
Nej, det är det ju verkligen inte. Man får dem ju på helt olika sätt, till exempel. Men så vet jag vet. om jag inte fel under informerad. Men det hade varit skönt, tycker jag, om de här vaccinpassarna hade införts då efter, när det nu är avslutad den här turnén, 12 december. Som redan har blivit uppskjuten i liksom 5 gånger.
Ja, just det.
Så det hade varit lite härligt om de hade infört vaccinpass den 13 december. Ja. Men nu verkar inte Tegnell och de lyssna på
de
mig.
De har inte brytt sig om dig.
Nej, inte alls.
Det var sjukt om det visar sig att hela din publik är ovaccinerad. Alltså det är helt tomt bara. Vilka otippade
jag har. Det är bara 4% av min publik
vaccinerad.
Tror på vaccin.
Verkligen. Din publik drar ner hela rikssnittet.
Det är de som inte har tagit vaccinet. Vem har minst vaccinerad publik, tror ni, av alla komiker?
Vet du vad, det här kan sluta i. Jag tänker inte gissa på det här. Men om man bara gissar. Om man bara tittar på en karta över Sverige.
Jag tror att dina är väldigt väl vaccinerade, dina fans.
Tack så mycket. Tack så mycket. Jag ska inte ge mig in i gissningskring. Men om man kollar på en karta så är det ju ofta i områden där man kanske inte är lika bra på det svenska språket som man då vaccinerar sig i lika stor utsträckning. Och vilka har då många fans där? Gud, jag vet inte. Det är kanske, är det Leif och Billy? Jag vet inte. Antagligen.
Ja, jag tror
ja, det är
det.
Nog en bra
det känns
fans.
Som att Leif och Billys publik är väldigt... De tror
är
inte
antivaxers.
Ja, det är jag ganska säker på.
Kanske också Aron Flam och Henrik Jönsson, den här, de nya liberalerna, eller vad fan den heter, föreställningen. Där kan jag tänka mig att det är lite antivaxers.
Tar och Flams publik. Hälften kommer, dyker inte upp nu när jag har vaccinpass.
Jag vet inte varför, det bara känns så.
Ja, kanske. Ja, vi får se hur många som dyker upp. Någonting som i alla fall alltid dyker upp i det här programmet, det är det här. Jag berättade ju att min son fyllde 10 år och då fick han en sån liten söt grå och vit sibirisk dvärghamster. Och jag sa ju då att jag skulle återkomma till att jag är ingen hamsteruppfödare, men jag har ju då haft en hamster i vuxen ålder också. Vilket många tycker är lite extremt, många tycker det nästan är... Jag har förstått att, speciellt på kvinnor då, att det kan vara ha en avtändande faktor.
Ja, du tänker så.
Om du skulle vara singel och så kommer du hem
då skulle jag,
till en vuxen man och så går ni in i sovrummet, det kanske blir lite hot och heavy, klarar ni kanske kysser varandra. Och sen så säger då mannen, som jag ofta sa, skulle vi kunna vara i ett annat rum, jag vill inte störa Nisse. Nisse är då min hamster. Skulle du tycka att det var en turn on eller turn off?
Ja, nej, det är klart att det är en turn-on. Men det är också så här, varför skulle vi inte kunna ha sex framför en hamster?
Nej, men för att de kan bli skadade, de kan ju få fel bild av sex. De kan ju få fel bild av sex.
Men herregud, vad ska vi ha för sex?
Nej, men fel bild av sex. Hur hade du planerat att ha sex?
Nej, men sen kan jag... Nej, men sen då när hamstern ska ha sex med en egen partner så kanske den blir...
Jaha, så du kör mänskliga positioner?
Ja. Att Nisse Hamster kväver sin partner när han sätter sig på Nisse Lina. Jag vet inte.
Nej. Det hade varit en kul story att berätta för kompisarna. Det är väl typ det.
Jag och min dåvarande tjej Anna, vi gick då när jag var 21 år gammal och in i djuraffär i Stockholm och köpte en sån här liten hamster.
Ja.
För att de skulle iväg till Australien och backpacka utan mig. Och då sa hon att då vill jag ha att du ska ha någonting och minnas mig. Som. Så varje gång du tittar då in i Nisse Hamsters ögon så, ja, så kan du se mig då. Hon var inte, jag ska säga, hon var inte liten och rund, Anna, och hårig, utan
hon hittar inte det djur som var mest likt henne.
Nej, men att önska, det här var en gåva då från henne, och så tog jag hand om det här.
Ja. Låta freaky, tycker jag.
Ja, det sa även min nuvarande fru Kristina när hon sen kom in i bilden 2 år senare. Och Nisse Hamster då.
Han dog inte, han levde så länge.
Jag minns det som fint, men nu när du berättar det så låter det lite märkligt.
Ja, men jag älskar, jag gick ju in fullt ut som jag ofta gör. Jag har ju lite så här autismspektra grejer. Jag började prenumerera redan vecka 1 på den ledande branschtidningen för hamstrar, Svenska Gnagbladet.
Såklart,
jag har kvar några exemplar fortfarande. Det är alltid samma hamster, tror jag, på framsidan. Eller så var det olika, men de skulle kunna använda.
Det är den stockbilden de har roll med.
Jag vet inte om de bytte eller om det var samma. De hade kunnat spara pengar på omslagshamstern. De ville inte flyga in olika hamster.
Det är ju en celebrity. De vet att du säljer som en Jennifer Aniston.
Som så här.
Tidningar säljer alltid bra.
Det är så här. Hamster of the year.
Ta in en gnager. Då säljer vi i alla fall 20 000 exor. Och det här numret. Ja. Svenska Gladbladet i alla fall, det prenumererar jag på. Och sen var jag också ibland, jag hade ju en liten resebur, så ibland åkte jag ju då SJ-tåg till kanske Vadstena eller Alvesta och tävlade faktiskt i agility med Nisse.
Va?
Ja, man kunde
ju tävla
som kaniner, du vet, som kaninhoppning. Och det gjorde jag då med min sibiriska dvärghamster.
Men finns det agility för hamster?
Ja, men det är en slags agility, man ska gå igenom toarullar och de ska rulla runt och så vidare. Ja, och det var jag ganska bra på. Och jag vann faktiskt flera mästerskap eller flera medaljer då mot de som jag tävlade mot, de andra då som hade tävlat. Ja.
Vad är du?
Vad är det för?
Du har tävlig hamster agility.
Ja, jag krossade faktiskt många av de andra. Det var ju mest då barn som jag tävlade mot, men det var ju... Jag var ju...
Inte bokstavligt krossade.
Nej, men det var ju, jag var ju säkert en 15 år äldre än många andra som ställde upp. Men de hade inte en chans när jag och Nisse satte fart. I alla fall, allt det här då som jag berättar för er nu, Clara John, det tyckte ju då min nuvarande fru var otroligt obehagligt och avfällande.
Ja, jag förstår.
Och ett av hennes första moves då när vi väl blev ihop, det var att hon tog hela Nisses röda bur och ställde in den i en lufttät garderob. Och sen fick jag, så fort hon gick ut, och så fick jag ju släppa in honom, för att jag tänker att det är bra för att han ska få luft då. Och nu har vi då skaffat en ny hamster, och jag är orolig för att Nisse Hamster, han dog egentligen bara några veckor efter jag blev ihop med min nuvarande fru.
Ja.
Och jag vet inte om det finns ett samband, men jag minns en gång då jag hade varit iväg på en jobbresa, och då bodde min fru i lägenheten med Nisse. Och sen kom jag hem då från den här jobbresan, jag hade varit i Finland. Och då beter sig Nisse så himla annorlunda, så jag vet inte vad hon min fru då Kristina sa till Nisse, men efter det så stod han på sitt hamsterhjul och hoppade upp mot gallret och försökte skalla sig medvetslös.
Alltså, jag vet inte, han blev tokig.
Ja, efter bara några veckor då, eller egentligen ett dygn med min fru. Och jag vet inte om ni har sett en hamsters självmordsförsök någon gång, men det är ganska obehagligt.
Och det var inte att han försökte efterlikna dina sexpositioner.
Nej. Nej. Men jag har varit med om en liknande grej med min kanin, Torsten. Uh-huh. Alltså, och vet du vad jag tror det kan vara med gnagare?
Nej.
De tål inte att titta på TV. För att min kanin tittade på TV och sen blev den galen och sprang i en ring tills den dog.
Vilket program det var?
Jag minns inte. Nej. Det var så, ja.
Såklart att det finns många grejer som kan driva dem till vansinne. Men jag är bara väldigt orolig nu för att min fru är då ensam hemma då med den här nya hamstern på dagarna. Och jag hoppas fan att det inte finns något jävelskap på gång.
Obehagligt.
Ja, vi får se. Hon säger att hon älskar den, men det säger ju ofta kvinnor innan de mördar sina män och så.
Ja, Kristin Kyrer älskade också någon.
Ja, hon sa ju i rättegången att jag ville älska ihjäl honom.
Har Kristina sagt något liknande?
Ja, det skulle vara idag.
Mina barn har ju kollat på Swedish Family. Har ni koll på vilka det är?
Alltså, grejen var att jag gjorde en podd med Jakob Ökvist förut och då tog han upp de här. Det är en svensk YouTube-familj, va?
Precis.
Och det visade sig då att en av dem, kvinnan i den familjen, var en gammal kollega till mig på Efterlyst.
Jaha!
Som när jag började jobba där alltid satt så, och hon hade en ganska speciell röst. Jag ska inte göra hennes röst, men hon baktalade mig ofta inför kollegorna.
Va?
När jag jobbade som praktikant här så gick jag aldrig hem så tidigt som Messiah gör, Hasse.
Det är inte olikt.
Nej,
så ropade han till Hasse Aro. Och jag satt bredvid, jag bara, okej. Okay, ja. Ja, men det är min enda relation till.
Ja, jag förstår det. Men de har ju då en YouTube-kanal med flera hundratusen prenumeranter. Och mina barn gillar att titta på det här. Mm. Och det är också så här ganska milt och snällt. Men de hade då för något år sedan när de fick sitt tredje barn någon slags gender reveal för sin då babys. Och det här ville de mina barn att vi skulle göra nu.
Alltså en sån, jag menar, en sån väldigt amerikansk grej. Att man gör en stor fest nästan, avslöjandet.
Ja. Men det var ju så här till exempel som hela den där skogen i USA började brinna och det dog någon brandman och sådär. Alltså folk håller på med alla möjliga konstiga grejer.
Va?
Ja, alltså håller på med sån här fireworks och sånt och så börjar det brinna och så dör människor.
Liksom. Var det en gender reveal som fick starta de här skogs...
Jaha, okay. Precis så. Det var det som hände. Det var en fucking gender reveal.
Jag förstår det. Man inte bara gender reveal?
Nej, men jag vet. Och i alla fall, så här, jag är ju också emot lite att kolla kön innan. Men nu eftersom barnen var så peppade och jag tänkte att så här, man vill ha med dem på tåget, så sa vi i alla fall till den här ultraljudspersonen att hon skulle skriva ner könet på en lapp. Och sen så åkte vi direkt till Huddinge centrum och där har de liksom en pizzeria som också är ett café.
Har ni även vinerbröd?
Ja, men de gör tårta i alla fall. Och så bad vi dem att göra en gender reveal cake. Det är då så här boy or girl skulle det stå på. Vi visade en bild på hur den skulle se ut. Och så sa vi då, på den här lappen så står det vilket kyn det är. Om det är en flicka så ska det vara rosa fyllning. Om det är en pojke så ska det vara blå fyllning. Vi tänkte vi bara kör på det classics.
Väldigt
det kan
klassiskt.
Inte bli fel. Liksom.
Nej, nej.
Ja, tårten ska du avslöja när man skär i den om man får en flicka eller en pojke.
Det väller ut då fyllning, någon slags vaniljkräm. Precis. Som är färgad. Eller vet man vad det är som väller ut?
Det är ju då, ja men exakt. De har karamellfärg på fyllningen. Men det här säger då killen på pizzerian slash fiket är inga problem. Dagen efter så kommer jag tillbaka och får hämta den här tårten. Och jag tänker att vi ska lägga upp en bild på tårten på vår Instagram. Men det står bokstavligen boy or girl över hela tårten. Men nu är det...
De har tydliggjort att det är verkligen
ja.
Att det är en...
Det är de två könen det finns att välja
boy
på.
Boy or girl? Frågetecken, precis.
Ja, men det är tydligt i alla fall.
Ja.
Ja, än så länge inga fel.
Nu är det en annan kille som står i kassan när jag kommer. Och han är liksom lite korpulent, ni vet. Väldigt, lite satt, liksom.
Som min gamla hamster.
Ja, han såg lite ut som en stor människa hamster. Han visade också stjärtspringen i de här jeansen som hade halkat ner. Och så säger jag då att ja, men det är jag som har beställt den här gender reveal-tårten. Och han går till kylen och så skriker han ut över hela det där fiket slash pizzerian. Ja, men det var du som skulle ha tårten med rosa fyllning.
Men
och jag bara, men du...
Bra!
Nej, inte här! Och så ser en pensionär som sitter liksom nästan vid kassan där som gör någon slags slow clap. Liksom, så här. Och bara,
jaha, ja, han fattar vad som pågår.
Man får gratulera då. Jag bara, ja tack. Tack som fan.
Men vilket, alltså nu, man kan ju inte stämma en pizzeria slash café, men jag menar, det är ju ett jävla miss.
Man förstör det ju.
Ja. Ja. Men alltså jag tänker att det är så här det blir när man försöker se på de här amerikanska kommersiella jipporna. Och jag får då reda på kynet från den här snubben på ett fik slash pizzeria. Och jag känner nu bara, nu ska jag på en sån här baby shower i helgen för en kompis. Mm. Och bara känner så här, fan vad jag hatar såna här grejer. Alla de här amerikanska grejerna. Gender reveals, det är baby showers, det är Halloween, Thanksgiving. Vad är det för skit? Det är kommersiell skit. Mm. Det är inte vår kultur. Här blir jag fucking jävla sverigedemokrat. Ja.
Oj. Va? Vad är vår kultur?
Nej, men vår kultur är bara...
Logdans, va?
Exakt! Folkdräkt!
Okej.
Okay. Ja, va? Men grattis till oss då. Vi ska få en lilla syster. Och så här lät det sen när vi skar upp tårtan då. För jag berättade ju inte för de andra vad jag hade fått veta.
Okej, okay, Sam, om du ser färgen nu inne i tårtan, då vet du vad det kommer vara. Kan Sam
då
säga
är
vad
det
är? Sam?
Ja. En tjej!
En tjej!
Jag tänkte, fan vad roligt det hade varit om han hade lurat dig, pizzeriägaren. Hade inte det varit starkt?
Jo, det hade ju varit starkt, men det gjorde
han inte.
Nej, det var inte det.
Så smart var han inte.
Trist.
Ja. Ja, men då.
Grattis, du ska få en tjej.
Ja, grattis.
Vi får en lilla syster.
Har ni bestämt namn?
Jag vill Poppy.
Efter de här Valmofröna.
Jag ser på din reaktion att du inte gillar det.
Efter han, den här restaurangägaren i Seinfeld som kissade på sig i soffor.
Ja. Är det Malmöfröna eller han får kissa på?
Var det fanns någon sån här trä?
Ja, Poppy. Poppys restaurant. Han tvättar inte händerna när han lagar mat, eller?
Åh oh, nej, nu kissar jag också på mig. Aj, aj, aj. Jag måste gå på toa.
Okej.
Okay. Ja, vi tar en kort paus. Klara doktor och går ut i studion och kissar. Det kanske inte var så dumt det där, Poppy. Hon gick på riktigt.
Poppy, ja.
Okej, okay, ja, vi tar en kort paus. Vår livesändning är strax tillbaka. Det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde. Vi är strax tillbaka. Vi ber om ursäkt. Nej, det är lugnt. Välkommen. Vi var tvungna att gå och avbryta livesändningen lite, men om du... Ja,
ah, ja,
du
är med.
Du kom precis i lagom tid för morgonens krimmorgon.
Mm. Ja.
Gick det bra allting?
Det gick bra. Ibland blir det lite jobbigt.
Ah, ja, det är ingen fara. Många brukar berömma mig för att jag är väldigt fin just med gravida kvinnor, att jag har sån förståelse.
Okej. Okay.
Det är sant.
Vad fint av dig.
Ja, ah, tack.
Fint. Förståelse för att ibland måste man gå på toaletten och så.
Ja, ah, så är jag. Är du redo för krimmorgon?
Ja, men det är.
Oh.
Det är.
Krimmorgon.
Läskigt. Varje torsdag så tar du oss med till ett aktuellt... Ja, eller ett inaktuellt krimfall helt enkelt.
Ja, det är...
Vad har du riktat din blick idag?
Ja, men jag har riktat blicken mot ett inaktuellt fall faktiskt.
Okej, det pågår inte nu.
Nej, det gör inte. Nej, eller nej. Kanske en liten del av det. Men vi har pratat om Palme i några veckor då. Men jag tänkte faktiskt ta upp ett annat uppmärksammat svenskt 80-talsmord.
Aha.
Och det här är kanske Sveriges sjukaste rättsfall genom alla tider. Där en prostituerad, en obducent, en läkare, ett tyskt fotohandlarpar och en 1,5 år gammal liten flicka spelade huvudrollerna. Uh-huh. Och om man tycker att Stig Engström har behandlats illa av det svenska rättssystemet Skandiamannen, så har man liksom inte hört något än. För det här handlar då om Katrin da Costa och mordet på henne. Allt börjar då med att den 27-åriga Katrin da Costa, hon är född Bäckström då och var gift med en portugis innan. Hennes kropp hittas styckad i två plastsäckar som placerats under Essingeleden i Stockholm 1984. Hon var en lite så här känd sexarbetare och missbrukare i Stockholm vid den här tiden. Polisen visste vem hon var och sådär. Och kort därefter så grips en obducent som påståddes vara kund hos lite olika då prostituerade sexarbetare på Malmskillnadsgatan under den här tiden. Men det finns liksom inget bevis som knyter honom till just Katrin da Costa eller till mordet eller någonting.
Men polisen hade koll på att den här killen då frekventerade då enligt deras uppgifter.
Ja, han var ibland på Malmskillnadsgatan. Han var obducent, känd som lite skum. Jag vet inte om det finns obducenter som inte är lite skumma, men jag tänker att det går liksom hand i hand.
Mm.
Men så då, det hände liksom inte så mycket. Men så 3 år senare då, 1987, då händer något som inte bara drar igång utredningen igen, utan också gör att fallet hamnar på löpsedlarna nästan dagligen i Sverige under flera månader. För nu handlar det inte längre om en missbrukare i samhällets skuggdelar, utan nu kommer det handla om en allmänläkare, en obducent och en 1,5 år liten flicka. Det var nämligen så att samtidigt som den här mordutredningen så pågick en infekterad vårdnadstvist mellan en allmänläkare och hans fru över deras dotter då. Mm. Klassisk grej, vårdnadstvister blir infekterade. Och helt plötsligt så hävdar frun då att dottern, 1,5 år gammal, har börjat berätta att hon bevittnat när pappan styckat en tant. Enligt den här mamman då. Och mamman kopplar på något sätt ihop det här med det hon läst om styckmordet på Katrin da Costa. Och eftersom allmänläkaren då varit kollega med den här så kallade obducenten som var misstänkt i början då, då gör hon en polisanmälan då helt enkelt. Hon säger, jag tror att min man, exman, har varit inblandad i det här. Och vi kan höra den här allmänläkaren här om hur han reagerade när hans fru då och även polisen anklagade hon för styckmord.
Vad tänkte du när de kom med den anklagelsen då?
Detta är inte möjligt.
Nej, det är en rimlig reaktion.
Ja,
då.
Det är det.
Men varför skulle man stycka med sin 1,5-åring i
Bra fråga, Klara. Bra fråga. Men när media får nys om det här, då börjar det hända grejer alltså. För att då dyker också ett tyskt fotohandlarpar upp och börjar minnas att man fått in en fotorulle 3 år tidigare där likdelar ska ha varit fotograferade och där allmänläkaren då är lik den man som lämnade in rullen, hävdar det här fotohandlarparet 3 år senare.
Ja.
Och en polis som jobbade i det så kallade tunnelbanekommandot, där jag tror att man placerade poliser som inte var kompetenta nog att jobba ovan jord, började också minnas att hon sett den här så kallade obducenten med Katrin da Costa några år tidigare. Men det centrala vittnet, alltså kronvittnet, ska då bli den här 1,5 år gamla flickan, allmänläkarens dotter, som mamma nu menar berättar att pappan är skyldig till mordet. Det är unikt, helt unikt med ett så pass ungt huvudvittne. Men åklagaren tar det hela vägen till rättegång och kommenterar årtalet så här precis innan. Och då gör han något kanske ännu mer unikt.
Jag tycker det finns starka skäl för ett åtal. Men jag ska väl inte neka till att jag innerst inne är lite tveksam om den här gången räcker.
Den här gången?
Nej men gud.
Alltså jag vet inte vad den här åklagaren lever i för värld, men det brukar ju vara så att en tingsrättsrättegång bara genomförs en gång. Aha. Det är som att du, Messiah, skulle säga till din son Nils som fyllde 10 här i veckan att den här gången har pappa ingen 10-årspresent till dig. Så när du får bara en chans så ger en 10-årspresent.
Ja.
Åklagaren erkänner alltså, han tror inte på sitt eget åtal, men det här är liksom ingenting i galenskap om man jämför med vad som komma skall när själva rättegången drar igång. Och vi kan lyssna hur det rapporterades i Rapport 1987.
Det var som om det gällt ishockey. Strax före klockan 10 i morse så var det fullpackat på avdelning 12 i rådhuset. En del hade köat sedan 7 i morse. Och när dörrarna öppnades till styckmordsrättegången så låg nästan smockan i luften. Alla ville in.
Smockan låg i luften, och då kanske man tänker, vad är det för ishockeymatch där smockan hänger i luften ibland folk som ska in? Men då har man aldrig varit på ishockey, tror jag. En gång så råkade jag bara åka förbi Globens tunnelbanestation, ni vet, samtidigt som det var en hockeymatch i Globen. Och jag var rädd för mitt liv hela vägen.
Jag förstår det.
Men när rättegången startar då, så vilar man mycket på det som i media nu kommer att kallas dotterns berättelse. Och vad fan var det då?
Och sen radades alla de makabra detaljerna i dotterns berättelse upp. Hur de borrade i tantens huvud och slängde det i en papperskorg.
Dottern, som vid tiden för mordet var 1,5 år gammal, ska bland annat ha talat om att de tog bort tantens bröst, om att äta ögon och att tanten blev mos. Mamman tror att dottern bevittnat styckningen och att hon nu, nästan 3 år gammal, bearbetar upplevelsen.
Men vad fan?
Det här bygger alltså på vad mamman har sagt att dottern har sagt. Alltså banden med dotterns berättelse som mamman har spelat in, det spelas inte upp i rättegången. Alltså advokaten begär inte det, den oduglingen. Utan mamman får då vittna och bara berätta om vad dottern har sagt.
Så att mamman då, som är i vårdnadstvist med allmänläkaren, tolkar då vad deras gemensamma dotter har sagt i en rättegång, och det är det största beviset.
Ja, det är vittne, det är liksom huvudkronvittnet. Ja. Mm. Sen sker nästa unika sak i den här historien. För när domen faller så frias läkarna för mord. Men i domskälen så står det att det är ställt utom allt rimligt tvivel att läkarna hade styckat kroppen. Men eftersom preskriptionstiden, häng med nu, för det brottet hade gått ut, alltså brott mot griftefriden, så kunde de inte dömas för det. Det var alltså en friande dom där man fastslår att de styckat kroppen, men att de inte kunde dömas för mord. Det gör ju också att man kan inte överklaga en friande dom. Nej. De här domskälen stod kvar, de berövade sina läkarlegitimationer, fick sina liv förstörda. Efterspelet då blev att den kända feministiska debattören Hanna Olsson, sin tids Klara Doktor kan man säga, hon publicerar en bok då som heter Katrin och rättvisan, och det arrangeras stora demonstrationer där man menar på att patriarkatet skyddar män från samhällets övre klasser då, för att de här två var läkare. Ja. Så det blev liksom politik av det här, något som inte hade ett uns med själva brottet att göra. Och jag vill inte dra några växlar på det i övrigt, alltså hur feminismen kan spåra ur om den tillåts löpa fritt i ett civiliserat samhälle och så vidare. Så därför säger jag ingenting om det.
Nej, det är nog bäst, tror jag.
Mm. Ja. Men de frikända läkarna då, de försökte överklaga här, gick inte, fick sina läkarlegitimationer borttagna och sina liv förstörda. Men vad var det då som var så starkt i det här barnets berättelse att polisen och åklagaren valde att väcka det här åtalet? För jag har bandinspelningarna som rätten aldrig fick höra då 1987, från där mamman då förhör dottern.
Mm. Originalinspelningarna.
Ja, polisen gav ju mamman en bandspelare och sa spela in då vad dottern säger. Hon spelade in det, sen spelade som aldrig upp i tingsrätten, men jag har de banden. Så vi ska lyssna på vad barnet sa om hur det gick till när hennes pappa och hans kollega skulle ha borrat i och styckat Katrin da Costa. Så kan väl ni då, Messiah och Klara, säga om ni tycker att det här är en sammanhängande berättelse. Det var alltså det här det kokade ner till. Alltså en 1,5 år liten flicka som sa burr, burr, burr! Och en mamma som använde henne som ett jävla vapen i en vårdnadstvist. De båda läkarna då har ju överklagat det här i flera instanser under alla dessa år sedan 1987 på flera olika sätt. Så sent som 2019 då, bara 2 år sedan, så fick de avslag på sin överklagan av nuvarande inrikesminister Mikael Damberg när de ansökte om prövning. Och jag skulle väldigt gärna någon gång vilja fråga honom varför. Mm. Men han avslog som sagt och blev bara det senaste i en lång rad rättsövergrepp mot 2 oskyldiga personer och mot Katrin da Costa som aldrig fick sin rättvisa.
Nej.
Men jag tycker du är bara lite, vill du säga vad du, hur tror du då? Tror du att de...
Tror du att de gjorde det?
Burr, 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 burr!
Oj, jag tror att vi får tacka för oss.
Oj.
Ja, det är en annan tappat det. Imorgon är vi tillbaka. Vi får se om...
Nu måste kissa igen.
Oj, nu måste du kissa också. Det är även... Oj, jombolan åker fram här. Vi förbereder den inför imorgon. Vi hörs då. Är det fredag, då har vi en special musical guest också. Jag kan inte säga vem det är. Men han är glorious indeed. Vi hörs då. Tack för nu.
Hej!
Hej!
Podplay, en del av